Yo! Känner varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Toto Balotto. Det är måndag den 17 augusti. Solen skiner fortfarande som om det vore mitt i den smällheta sommaren. Folket är tillbaks i Stockholm. Thomas Wilbacher har väntat 40 minuter på en hamburgare utan bröd. Inte hittat någon parkeringsplats och dömt ut stan fullständigt.
Ja, men det blir ju så när folk kommer tillbaka från jobbet. Det blir fullständigt kaos på precis alla ställen. Vi befinner oss i Stockholm, Gusten. Det kanske folk som inte har koll på det.
Det tror jag nog.
Ja, det tror jag också.
Det borde hör man och tänker man när du lägger ut texten lite sådär lagom.
Varför drygt. Glömmer alla bort augusti hela tiden? Alltså augusti är alltid den bästa månaden vädermässigt. Mm. Det är aldrig några problem i augusti.
Det är du proffsen i lediga.
Rickard Folker, alltså proffsgängen.
Ja, så är det. Ja. Hur mår du då?
Mycket bra, mycket bra.
Du var segerviss igår. Du gick ut på Twitter och garanterade en trea för Gnägget.
Var det inte uppenbart att jag liksom så här medvetet jobbade upp ett stånd, tänkte jag säga. Så kan vi inte hålla på den här podden. Fan, sluta nu. Så grabbiga kan vi inte vara. Så, sluta garva då. Ja, nej, jag sa ju inte det.
Jag ska ta åt något helt annat.
Nej, så att... man går på myten om sig själv. Mm. Hela tiden. Mm. Men det blev ingen seger, det blev 1-1. Det blev en moralstärkande pinne.
Ett fall framåt.
Vi pratade om AIK och 1-1 mot Falkenberg, ni som inte har koll.
Ja. Såg du när Rashidi skulle upp och sätta press och täcka ett uppspel eller en rensning och tog den i juvelen?
Har du gjort en sån?
Ja, herregud.
Jag har en där jag då som forward utmanar backen, springer allt vad jag kan emot, sträcker upp benet. Men den studsar, så han drar den alltså på halvvolley. Och han ska dra den högt. Mm. Så han drar den rätt upp i paketet. Alltså, att de bollarna klarade sig, det är ofattbart.
Ja. Min sån här tydligaste minnesbild från just det där partiet, när det gör ont där, det är när vi Spånga.
Vi snackar om pungen.
Ja.
När vi ändå är igång.
När vi i Spånga mötte Carl Berg, som på den tiden absolut inte var någon jävla talangfabrik med coach Dogge i spetsen uppe
är
på Stadshagen.
Är de det nu då?
Ja, det får man väl ändå ge dem. Satsar väldigt ungt, släpper fram mycket tonåringar. Har ju gått verkligen åt hållet då med just då coach Dogge, som jag var inne på. Att det är en framtidsklubb som kanske inte kommer sluta i Allsvenskan eller som något etablerat superettanlag, men som förser både allsvenska och kanske framförallt superettanklubbar med spelare som har tagit sina första rejält stapplande, ordentliga seniorsteg i KB. Men på den här tiden, alltså vi snackar 12-13 år sedan, då var KB något annat. Då var det liksom, ja, men det var ett av få innerstadslag som ändå spelade i division 2, division 3 i Stockholm. Mm. Annars är det ju mer regel att de...
Marieberg i 4-5-man.
Exakt, innerstadslagen, det är spelare som har varvat ner.
Krukan och gängen.
Ja, det är spelare som har varvat ner och som hellre spelar i 5-man eller 6-man.
Finaste är ju Kamelen på Söder. De har jag spelat för.
Okay. Ja, då vet man ju hur långt ner i seriesystemet det var. Hur som helst, Carl Berg var ett av få lag som spelade ändå i division 2 och division 3. Spelade då på Krillan, Kristinebergs IP. Och i laget så fanns det en kille som, jag kommer fan inte ihåg vad han hette i förnamn, men han hette då bara Jonsson. Det var liksom, ja, men det är Jonsson.
Man visste hur Jonsson var.
Nummer 8, inne i mitt fält, där är lagkapten, högljudd, kaxig, så inåt helvete. Rutinerad, han var väl 33-34.
Och bra!
Bra, han har spelat högt upp länge i Superettan säkert då. Och så hade han då, vi hade en liten intern fade som någon slags match i matchen. Och sen så skulle han då visa vem som bestämde en gång för alla. Så att i en sån här boll 50-50 från varsitt håll så tänker jag på bollen. Han väljer då istället att bara dra upp foten och köra ut knät som något slags spett.
Rätt.
Ja, men det var som ett spett. Rätt in i paketet. Så det bara svartnar. Och när jag liksom, ja, det tar väl några sekunder och sen så får man upp ögonen igen och det är bara, du vet ju känslan. Det är många som vet, många som lyssnar just nu som vet
magen
exakt.
Upp hela vägen när det är så där.
Ja, vi började kolla på en ny serie igår, jag och min tjej, och då i ett av de första avsnitten så är det en kille som får en spark just där och han får så ont så att han spyr. Mm. Och Rebecka var så här troligt. Och jag var så här, man kan absolut spy i ett sånt läge. Jag har sett många på fotbollsplaner spy av smärtan just där. Men då ligger jag i alla fall ner, det blir någon slags, ja, det blir någon slags samling runt mig, det gruffas och knuffas och domaren ska försöka stävja och stämma i bäcken. Och då ser jag bara Jonsson då göra en dubbelhövdad high five med en lagkamrat och hör någon säga: jag tog honom rätt i Och då känner jag, det är något alltså, härskarteknik på något liksom väldigt macho grabbigt sätt att inte då använda det manliga könsorganet för att beskriva vilken kroppsdel han träffade.
Men
svin var han. Den är Jonsson.
Ja. Men känslan är väl att fotbollen har blivit lite renare från sånt där nu för tiden. Även alltså division 2 och 3.
Du tänker på det fysiska, för jag tyckte det var en jävla bra granskning fysisk, som menar... Noah Bachner och Anne Lavdic presenterade här i helgen kring annat. Rasismen. Och det verbala smutsiga som för sig går ute på planerna, det var starka jävla grejer de hade.
Ja, jag vet. Jag snackar mycket med Anel och han har jobbat mycket med den granskningen. Det var... Alltså på ett sätt så är man ju inte förvånad. Nej. För man bor ju i det här samhället, man vet hur det låter och hur det ser ut och sådär. Men varje gång man läser en sån granskning så blir man ändå såhär, va? Pågår det där? Man är ändå en bit bort från det liksom.
Sen så kan ju inte, alltså jag kan inte svara för jag tror inte att man ska hålla på och jämföra med Allsvenskan och Superettan, alltså tv-sända ligor där allting syns.
Nej.
För där är det såklart mindre såna här regelrätta övertramp, fysiska sådana och rejäla eftersmälla som faktiskt kan göra enormt stor skada. Utan då får man ju i sådana fall jämföra med hur ser det ut i division 2 och division 3 idag jämfört med då för 10-15 år sedan.
Och de som inte har läst den här,
det vet ju inte jag. Alltså
de som inte har läst den här, om du bara recappar den lite, sen kan vi länka.
Ja. Nej, men Noah Bachner och Anna Lavdic främst. Det kanske är ett större maskineri på Expressen, jag vet inte. Men det var de två som frontade det i alla fall.
Anna har jobbat jättemycket med det, vet jag.
Presenterade igår då ett stort dokument med väldigt många starka vittnesmål då från spelare som vittnar om i detalj exakt vad de har fått höra ur ett rasistiskt perspektiv.
Bland annat Rashidi.
Rashidi, Henok Goitom var...
Det var innan han pratade så här! Va? Nej, det var inget kul.
Vad menar du?
Man kan kanske inte skoja i det här segmentet, förlåt.
Jaha, ja, men du tänkte att han fick det där, den där rensningen mellan benen och nu...
Alla har redan greppat det, fortsätt.
Ja. Okej.
Det var inte meningen.
Det var i alla fall det dokumentet som kom ut igår. Jag tyckte det var jävligt bra, jag tyckte det var jävligt viktigt. Och jag tyckte det var bra att liksom pamparna, Karl-Erik Nilsson och gänget, responderade direkt. Och vi kan förhoppningsvis få till en bättre och mer smidig anmälningsflora.
Jag tror också att det behövs resurser. Alltså för att form av någon slags organ som arbetar mot rasismen.
Exakt,
det finns ju inte inom fotbollsförbundet just nu. Alltså, så att de här processerna som du pratar om blir inte bara smidigare men också kraftfullare.
Ja, att faktiskt också leder till någonting. För det är oftast problemet att det blir en anmälan så blir det lite uppmärksamhet. Men vart tar den där anmälan till slut vägen? Vad blev det för kännbar reprimand för den som har gjort fel här? Det tror jag ofta drunknas bort. Liksom.
Känner jag doften av schnitzel?
Ja, det gör du väl.
Ja. Där har du Anel, Avdic och Bachner.
För att göra då en lång historia kort, en lång utläggning konkret. Konklusionen här var: ett, kanske har det blivit renare på division 3-nivå. Det vet inte jag, för jag spelar inte där längre. Det kan väl våra eminenta lyssnare i sådana fall vittna om. Det kanske är samma lika fortfarande, eller så har det blivit lite renare. Fullt rimligt om det har det, för jag tror ju att den här generationsväxlingen som har varit, alltså jag spelade mot många 70-talister, tidiga 80-talister. Det är ett annat släkte,
men det var liksom...
än liksom 90-talisterna. Det är betydligt fler spelare med invandrarbakgrund idag, där det snarare handlar om alltså andra typer av match i matchen än den fysiska, nu jävlar
ska vi... Härskartekniken.
Ja, inte bara härskarteknik, men nu smäller jag på och jag räknar med att bli påsmälld och så ser vi vem som står. Jag tror att 19-åringarna från förorterna runt om i Stockholm, där de flesta division 2 och division 3-lag huserar, oavsett bakgrund, mäter sina krafter mot motståndarna på andra sätt än liksom axel mot axel eller motlägg, och nu får jag inte vika ner mig så som det var för mig.
Ja, definitivt. Alltså det är väl, låt oss säga att det är 90-talisternas fotboll snarare nu då. Och det är viss skillnad från, jag tänkte säga galgeran, men alla vi som är 70-talister, tidiga 80-talister som har kommit upp och börjat spela ett A-lag vet ju hur det går till liksom.
Inkilningstiden.
Ja, inkilningstiden. Det kan ju pågå ganska länge också.
Tiden av fotbollshistorien som Anders Andersson i sitt gästavsnitt kanske inte romantiserade, men i alla fall så här, saknade en del av. Mm. Och då pratar
jag absolut inte om penalismen,
utan snarare kanske liksom uppfostran och hur man växer som ung kille med respekt gentemot äldre och så vidare. Så den delen har försvunnit.
Det finns ju någonting positivt att ge unga killar som kanske dessutom liksom har hamnat lite snett, inte vet vad man ska göra. Lite ramar och regler. Mm. Det som lumpen gjorde väldigt mycket förr i tiden, sen finns det väldigt mycket skit med lumpen såklart också. Pratar om matchkultur och penalism och så vidare. Men jag menar, det finns ju bra delar där också. Om det är någonting som är bra så är det definitivt då att vissa behöver ju, jag hade behövt det, få lite, alltså ännu mer liksom ramar och regler sådär för att hålla mig till.
Ja, någon av våra lyssnare hör säkert av sig. Gärna du som är kanske 30 plus och som har spelat division 2, division 3 fotboll i 10, 12, 14 säsonger och kan då liksom jämföra
det,
över tid.
Det hade varit jävligt intressant att läsa någon som har varit med om det vi tror i alla fall är en förändring inom ja, gärdsgårdsserierna är väl kanske inte rätt, men i alla fall under proffsligorna.
Ja. Och det allting började med var då att Rashidi gick upp för att täcka det här uppspelet eller rensningen. Tog den i klockspelet och när han ligger ner och kvider så får han ur sig.
Ja, det är en magisk kombination där Goitom står tydligt offside och sen löper Rashidi från kant in diagonala. Det har vi sett nu ett par gånger. Han kommer jättebra om löpningarna. Och
tyckte det var kul.
Han fick ur sig det. Jag har inte sett det.
Oj, 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 han tog mina barn.
Fantastiskt.
Det var väldigt, väldigt kul.
Han står säkert idag, Gusten, eller hur?
Det gör han garanterat. Hörru du, vill du ha ett svep från helgen som varit? Det är trots allt måndagstoto.
Hemskt gärna.
Svepet inleder med ett av de absolut största resultaten i den moderna fotbollshistorien. Nämligen Barcelona, Bayern München 2-8. Jag tänker spontant på när brassarna fick den i prutten av samme Thomas Müller och övriga tyskar i VM 2014. När samma Barça vände på 0-4 mot PSG och forcerade in 6-1 på Camp Nou. Men sen vet jag liksom inte vad som matchar detta. Thomas kanske kan hjälpa mig senare i avsnittet. Visst, Barcelona hade mycket väl kunnat göra 2-1 och skrivit ett helt annat manus. Men när väl den tyska maskinen fått in 2-an, ja då rämnade allt för katalanerna. Vi har nått botten, sa en bedrövad Piqué efter matchen. Och om inte detta är lågvattensmärket för det senaste decenniets Barcelona så vet jag inte vad som skulle vara det. Men oj, vilken uppvisning av Bayern. Lyon är hyfsat varnade. Men hej, Lyons fjäder i hatten var inte nådig den heller. 3-1 mot i Champions League ständigt underpresterande Manchester City ska absolut inte förringas. Visst, Pep ställde en märkligt defensiv elva på benen, Sterling stod för sommarens allra grövsta miss och Ederson skäblade in en boll, men Lyon har ingenting att be om ursäkt för. I Europa League så är Sevilla återigen i final och jagar nu en sjätte inteckning i den vackraste av troféer. Ja, UEFA-cupbucklan är estetiskt perfekt och man är det genom två konstiga 1 mot Manchester United. Engelsmännen came out swinging, fick en tidig ledning men släppte sedan in ett rörigt, fladdrigt och ganska uddlöst Sevilla i matchen. Suso kvitterade och efter att Bono, det är väl så man måste uttala hans namn när han stavar som man gör, Sevilla-målvakten pratar jag om såklart, på rena rama Kalle Johan Jonsson maner spikat igen buren i andra halvlek så kunde Vigge tappa bort Luke de Jong, se spanjorerna avancera till finalen och kalla Bruno Fernandes för Filho de Puta. Konstig var den matchen. Men ding ding dong säger vi om tototrippen i alla fall, för målfesterna i Europa kompletterades av en dito på Strandvallen i Blekinge. Mjällby av alla lag satte stopp för Malmös segertåg, men de himmelsblå fick trots allt med sig en poäng efter att ha hämtat upp underläge två gånger om. Exakt samma melodi fick gälla för Bayern hemma mot ett Elfsborg som såg otroligt bra ut stundtals på Tele2. Medan ett stukat Gnaget i alla fall fick en pinne att glädja sig över i ångestpucken mot Falkenberg. De regerande mästarna Djurgården gjorde som de brukar göra i Örebro, nämligen segrade. Och efter plumpen mot Bayern i derbyt så är man återigen på banan efter två tunga segrar sedan dess. Och Emanuel Banda hörni, hohoj vad det går där. Innan vi stänger ner svepet så tycker jag också att det kan vara på sin plats med en liten statusuppdatering från Superettan. För där håller bruksarbetarna från Stora Valla på att avsluta världens längsta återtågsresa. Ny storseger igår och anförd av Johan Bertilsson ser de rödvita mer allsvenska ut för varje omgång som går. Halmstad, Giffarna, Gisöder och kanske även Akropolis hakar på och kommer såklart göra match av de där uppflyttningsplatserna. Men håll i er nu degen, för här kommer det. Gugge säger att det är klart. Allsvenska på Stora Valla 2021. Så jävla fint det ska bli!
Nej! Skriker de ner i Degerfors, Gusten? Nej! Nej! Gugga har skickat upp oss i Allsvenskan.
Ja, men ja. Å andra sidan, alltså, folk har ju liksom skojat om Mr. Jinx och så vidare, men jag gjorde samma sak med Varberg i fjol. Vart spelar Varberg i år?
Ja.
De spelar i Allsvenskan.
När jag sa att Malmö var klara, då jublade ju Malmö. Wilbur José har sagt att vi är klara, då är vi klara.
Och Blåvitt-supporterna, de vet att det kommer vända.
Det kommer. Snart är det 7 raka 3.
Slår de Peking ikväll?
Oh ja.
5-6 bollar kan det bli.
Det är en tämligen enkel tillställning för Blåvitt att bara stöka av. Man kanske kan vila lite spelare också, så man har mer energi till nästa match.
Men bara kort på det då, spontant. Finns det någon, skulle du säga, klubb, det behöver inte vara i Sverige, absolut inte i Sverige, som är ett så klassiskt högsta ligalag som har varit utanför högsta ligan lika länge som Degerfors? Alltså jag menar, i Italien så finns det ju många klassiska Serie A-klubbar.
Ja.
Men titt som tätt så är ju de uppe. Alltså Perugia är uppe någon vända. Ja. Bari är uppe någon vända.
Länge sedan Bari var uppe dock.
Fast Bari har ändå spelat Serie A på 2000-talet.
Det har de.
Ja. Du fattar vart jag liksom är på väg någonstans. I Spanien så är Deportivo La Coruña kanske inte alltid spelar La Liga, men här och där gör de det ju. Mm. Och så vidare och så vidare. England inte minst, herregud. Nu är Leeds tillbaka och så vidare. Men Degerfors.
Nottingham Forest. Ska man räkna dem som ett Degerfors kanske?
Ja, bra motbud.
Den var inte dum.
Nej, det var
inte dum. Vi har snackat med den här ganska nyligen.
Jag är ju lite för ung för att exakt pinpointa när Nottingham drattade ur, men jag vågar lova att Nottingham inte har spelat Premier League på 2000-talet.
Nej, det har de inte.
Men det är väl någonstans, ja, men det kanske är liksom exakt samma tidsaxel som Degerfors, jag tänker inte kolla upp där. Men jag skulle säga att Degerfors lämnar Allsvenskan 97?
Mm.
Typ.
Mm.
Inte varit där sedan dess.
Mm.
Och fan, du kanske är på huvudet på spiken exakt i Nottingham.
Mm.
Får säkert någon gå in här och knacka oss på fingrarna i hashtag Totobaloto.
Varsågoda.
Men håll med om att Degerfors, trots denna ökenvandring i alla år, känns allsvenska.
Mm, jag håller med. Jag håller helt med. Jag tänkte ju länge som Elfsborg. Tyckte det var ett så här, lag som låter som ett lag som ska ligga i allsvenskan. Sen kom de upp och sen så har de ju stannat rätt länge.
Får man säga. Jag tror att Elfsborg kan ha...
Men innan de gick upp så var det väl ändå ganska lång tid innan de...
Ja.
Alltså de hade väl ett spann på några år där som de trevade i de lägre divisionerna.
Det får man säga. Mm. Ja, de var borta från... Det var ju som Helsingborg.
Ja.
De var borta jättelänge från finrummet. Jag tror mig vara hyfsat säker på att Elfsborg är tillsammans med IFK Göteborg de enda två klubbarna som har spelat alla allsvenska säsonger på 2000-talet. Och det säger ju en del om allsvenskan. Alltså alla andra lag har minst en säsong under allsvenskan.
Mm.
Så att Elfsborg har ju sannoliken ett
av... Ja, men det är jättekul med degen på väg tillbaka. Så.
Mm. Härligt.
Är det något annat från Superettan som du ville jättegärna nämna?
Faktiskt inte.
Nej, du kände så jävla sugen på att prata om Superettan och Degerfors och alltihopa.
Nej, det var bara att ibland så måste man...
Kan vi lämna det nu?
Ibland så måste man rapportera vad som händer i
så
kadetten.
Jävla, självklart. Kadetten är viktig.
Yes.
Och det gäller alla ligor.
Vad säger du om det där jag inledde svepet med då? Barcelona Bayern München 2-8. Om vi bara börjar i själva resultatet i sig.
Mm.
Tyckte du att jag missade något resultat?
Nej.
Alltså ur ett så här modernt historiskt perspektiv.
Nej,
som är lika...
Alltså i och med att Barcelona
otroligt
vände på det mot PSG.
Mm.
Så blev det ju aldrig ett resultat att förhålla sig till. Men hade det varit en enkel match när de förlorade stort, var det 4-1, 5-1?
De vann ju med 6-1 på Camp Nou.
Ja, Barcelona ja, men första mötet slutade
4-0 till PSG.
4-0 till PSG, exakt.
Så det var ju bara, alltså, när Cavani gör 3-1,
ja,
så vet ju, alltså, det gör han väl typ i 70-onde, 72-onde.
Då vet de att det är klart.
Precis.
De har 3 mål kvar att göra. Men det gör de också, Barcelona. Mm. Jag tar upp den matchen för att den var väldigt speciell. För att 4-0 i Paris, Det var ju en sån match som vi definitivt hade pratat om annars.
Mm, fast alltså det är så, nu det är sitter vi säkert Liverpool-supportrar och där och tuggar fradga, och varför säger de inte Liverpools 4-0 då i fjol mot Barca också när de vänder på 3. 4-0 är ett mål för lite. Det, alltså det är ett mål för lite för att bli liksom häpnadsväckande.
Här kommer det, Gusten. 7-up. 7-up är rätt uppe i prätten, vet du.
7-up.
Jajamensan. Roma åkte till öarna. Hade det. Lite tillställning just där. Det. Känner mig så otroligt pilmarisk idag, Gusten. Ja. Det är så härligt. Hö-hö-stilen är igång igen.
7-1 Manchester United mot Roma, tänker du på?
Jajamensan.
Mm. Ja, men visst. Kanske inte fick liksom det.
Det var ju inte en kvartsfinal och Roma var inte Barcelona. Men ändå, 7-1. Ja. Det är pinsamt än idag alltså. Hur man ens kan bära den där Roma-tröjan med stolthet efter det.
Nej, det är sant. Det är sant. Vad säger du om matchen då? Tar du tillbaka till fredag kväll? Hur upplevde du den?
Först måste jag säga en sak. Jag tror inte att det 8, eller tror inte. Jag vet att 8-2 inte hade hänt om det hade varit publik på läktaren. På något sätt så kan man vika ner sig ännu större när det är utan publik.
Blev ju 7-2 till Barca mot Spurs i höstas, kommer jag ihåg, inledningen av den här Champions League-säsongen med fullsatta läktare på Wembley. Så visst, med ett
mål marginal har du ju rätt. Ja, men det är klart det kan hända. Hej, Brasilien som alla tar nu mot tyskarna i semifinalen. Självklart kan det hända. Men jag tror inte att det blivit så stora siffror. Men det spelar ingen roll. Alltså det Bayern München gör, om man kollar på deras säsong sedan de bytte tränare, sättet att de har spelat på, alltså man tänkte ju när vi satt där på Stamford Bridge så tänkte man ju, men Chelsea är rätt dåliga. I kombination med att Bayern München är bra, det är därför det blir stora siffror. Därför de kontrollerar det liksom så enkelt. Men jag tror nog att Bayern är så här bra. Mm. Alltså, de kanske inte är 8-2 Barcelona, men de är definitivt städa av Barcelona bra. Och sen tycker jag, och det här får folk inte ta som, ta det som ni vill förresten. Men det är ju någonting med Messi i de här stora matcherna när han börjar hänga med huvudet, som jag har problem med. Och det kommer jag nog ha när vi summerar hans karriär också. Jag vet att han gjorde ett fantastiskt mästerskap och ledde Argentina hela vägen till den här finalen. De hade lika gärna kunnat vunnit finalen. Men de vann inte den finalen. Och han var otroligt bra under hela det mästerskapet och förtjänade väl att bli mästerskapets spelare som han blev.
Kanske James Rodriguez ändå.
Kanske ändå. De var ju också nära på att gå vidare från den där kvartsfinalen.
Ja, det får man säga.
Colombia pratar vi om. Mm. Skitsamma. Nej, men, så,
men mycket riktigt, Messi vann ju turneringens bästa spelare.
Ja.
Så var det.
Han är ju världens bästa spelare om man bortser från de största matcherna. Mm. Alltså han leker ju fotboll. Inte riktigt som Ronaldinho gjorde, men nu har han haft en längre brintid, haft mer impact, vunnit fler titlar och så vidare. Men han leker fotboll. Yes. Det är en fröjd för ögat. Det är en teknik och en balans som man inte riktigt har sett tidigare. Det är en unik fotbollsspelare och han är fantastisk. Men man måste bortse från de största matcherna.
Alltså nu är jag bara liksom jävligt.
Nu kan folk räkna upp 10 matcher stora där han har varit fantastisk och han har vunnit Champions League och allt möjligt.
Och vet du,
stora förväntningar.
Så att det inte sitter massa Barcelona-supporter där ute eller liksom Messi-vurmare för den delen och tycker att nu går det för långt. Jag vill bara direkt säga, jag håller med om vad du säger, jag förstår vad du säger, jag köper att man säger det. Jag tycker ändå att Leo Messi är världens bästa fotbollsspelare. Mm. Punkt. Mm. Men jag tyckte bara, jag såg det för någon vecka sedan, 3 veckor sedan kanske. Det var några spetsiga Juventini eller om det var Real Madrid-supporter eller vad det nu var. I någon så här ytterligare en vända av Messi versus Ronaldo.
Nej, men den orkar vi faktiskt inte med.
Då var det någon i alla fall som bara la upp en bild där de hade kroppat in Messis huvud på Superman, Stålmannen, och så stod det bara Eibarman. Alltså han gör vad han vill mot Eibar.
Ja. Nej, men det är så här, det finns väl kanske en liten poäng. Jag har ingen stor poäng.
Jag tyckte bara
jag förstår att det går att skjuta ner det jag säger just nu. Men när jag såg den här matchen så blev jag lite besviken. Och sen så är det ju faktiskt en kollektiv härdsmälta. Det är inte Messis fel liksom.
Där skulle jag verkligen vilja påstå att Barcelonas problem ligger, att det är ett lag som för så mycket pengar ändå bara står och hoppas på att hoppas Leo har dagen. Ge bollen till honom så hoppas vi att han löser.
Leo kan nog vända på det här.
Exakt, och det är ju det som skiljer Barcelona från de absolut bästa lagen just nu. Kolla på Bayern München. Lewandowski gör ett mål i 83:e minuten eller vad, alltså så här. Och det är deras stora fixstjärna, stora skyttekung, målmaskin och så vidare. Alltså Bayern har 5-6 bollar inne mot Barça utan att han ens gör mål. Och han var inte dominant och fantastisk i matchen, utan nej. Bayern München som lag, och där ska man verkligen ge det till Hansi Flick, som du är inne på, sen tränarskiftet från Kovac i sent i höstas. Alltså vad fan har han åstadkommit? Vad är det för gubbe som helt plötsligt får ut max av Serge Gnabry och Perisic och Coutinho har han fått ordning på.
Perisic har tofflat in en ball. Jag
vet toffla? Small.
Jo, jag vet att det bara small. Men det var ju, Perisic, det är så man har sett honom i Kroatien när han spelar för landslaget. Sen har man sett honom i Inter tidigare. Då har det varit en helt annan spelare. Loj, blek.
Sumpare.
Sumpare. Och nu har de fått tillbaka den. Och det är ju det mästartränare ska göra. Få ut max av sina spelare. Och sätta ett kollektiv som är ramstarkt. Och det gör de ju. Och sen, alltså, hej, Thiago. Vad är det för lekstuga återigen?
Nej, det är otroligt faktiskt.
Tror du att Borrell tweetade?
Nej, vad var det? Vad tog han en Toscano för?
Han tog en Toscano för Thiago. Alltså, tog en Toscano på kajen för Thiago. Född i... var han nu är född utanför Lecce. Så hans pappa Mazzinho, vi pratade, han spelade ju för Lecce då. Yeah. Men han bodde där en månad. Så han är född där. Aldrig mer kommit tillbaka till Lecce. För han bytte klubb till Fiorentina. Så Mazzinho flyttade vidare. Och sen så blev det liksom Spanien för honom. Och det var där de bosatte sig.
Så det var Toscano på kajen för Alcantara, kommatecken, Thiago. Född i Lecce.
Född i San Verturo. Eller vad det nu är för någonting. Ja. Summerat så blir det liksom en Toscano på kajen för Thiago.
Nej, för Alcantara, kommatecken
för
Thiago.
En Toscano på kajen för Alcantara, kommatecken Thiago. Bosatt 3 månader i Lecce.
Du har präglat honom.
Jag
har
präglat, ja fan, det är Salento-solen och Magna Grecia och alltihopa. Ja.
Nej men alltså, på tal om Hansi Flick, jag behöver inte... Jag behöver inte våndas över att drulen inte ska vädra speciellt tidigt här. Backar man ett år? Ja, kanske att man har liksom så här, just det, Hansi Flick var ass till Jogi Löw ganska många år under ganska många mästerskap som man kommer ihåg. Men det är bara ett namn. Det är bara ett ansikte. Kollar man på vad Hansi Flick hade, det var inte så att man såg, ja, Marcus Albeck är /player manager till Erik Hamrén, och så kan man härleda till Marcus Albeck. Han har ju gjort någonting. Ah, det där är Marcus Albeck. Man kanske såg Hansi Flick, man såg hans ansikte, man såg hans namn. Men det är ju ingen, alltså det är ingen meritlista eller ett CV som på något sätt imponerar eller får en att haja tillbaka. Och så har det tröskat på så ganska länge fram tills nu. Alltså det verkar vara sån jävla supergubbe. Ja. Vilken tränare.
Ja, vilken tränare. Det som du säger också. Alltså, han har inga meriter att komma in med. Att vara ass för det tyska landslaget. Det är inget man höjer ögonbrynen för. Där är ju Bayern München så jävla bra på att hitta rätt personer för att leda. Och jag tycker att de är helt rätt i att de har hittat en tysk nu. Alltså, de har ändå liksom försökt med Pep Guardiola och sådär. Alltså, folk som kan den tyska fotbollen också. Men Hansi Flick, namnet. Känns han inte bara Bayern München? Det är Hansi Flick. Klart det är Hansi Flick. Ja.
Det måste man ju faktiskt
säga.
Man
hade ju kunnat gissa det för 35 år sedan. Vem kommer leda Bayern München 2020
hitta
till,
på namn
till Champions League-final? Hansi Flick.
Först är det Jupp Heynckes.
Ja.
Och sen är det Hansi Flick.
Sen är det Hansi Flick.
Men det måste man ju faktiskt säga är siffror som sticker ut. Efter ett par säsonger där man inte bara härifrån utan tror jag även europeiskt har tittat på Tyskland ur ett sportsligt resultatperspektiv som ett fotbollsland som inte pikar just nu, utan man hade sin peak för kanske 5-6 år sedan, kanske ännu längre än så, med VM-guld och det var Dortmund-Bayern i Champions League-final och man hade 3-4 lag som gjorde det bra i Champions League par säsonger i rad och så vidare. Nu är det alltså 2 tyska lag i semifinal av Champions League. Dortmund är inte ett av dem. 3 av 4 semifinaltränare är tyskar. Tuchel i PSG, Nagelsmann, Leipzig, Hansi Flick är i Bayern München. Och då kanske världens bästa tränare, Jürgen Klopp, han är... liksom, han är inte i,
nej, han är inte där, men han är världens bästa tränare.
Det, det säger ju en del om att Tyskland kanske återigen håller på att liksom pika.
Ja, alltså man måste ju definitivt prata om det tyska tränarundret nu. Och det här är inte gamla storspelare som alla känner till.
Nej, alltså, utan
det här är ju liksom skolade tränare.
Klopp har väl...
Kolla på Nagelsmann.
Klopp var habil i Mainz.
Ja, exakt. Vad har Nagelsmann gjort? Han har väl bara tränat mer än mindre.
Ja, men det är väl en liksom Norling stare figur.
Precis, pajar och knä och sådär. Jo, men det är alltid något jävla knä.
Ja, visst. Tuchel känns dock inte som... han har ingen knäskada i bagaget.
Han lirar fotboll, Tuchel. Alltså nu blottar vi vår okunskap här. Det hade vi ju kunnat lätt kolla upp och så hade vi liksom kunnat klippt in ett segment. Men ja, vi blottar oss hellre.
Jag säger att Tuchel inte har spelat fotboll.
Han ser inte ut som en gammal fotbollsspelare.
Nej, det var för övrigt jävligt kul att följa
regional liga
i kvarten mot PSG när han satt på den där frysboxen med sin pjäxa.
Mm. Vad har han gjort?
Spelar
fotboll?
Bryter foten.
Okej, fan, jag spelar fotboll, ja, Tuchel.
Du ser ju vad som händer när han ska latcha med, med grabbarna. Då knäcker han fotleden. Nej, men och så när slutsignalen gick då det skulle bli, och han liksom demonstrativt vinklade bort sig själv. Akta pjäxan för helvete. Men avslutningsvis bara här och kring den här matchen. Messi, vill du säga någonting mer? Vad händer med Barca nu? För nu har det ju varit, igår så kunde ju Pavlidis vidarebefordra då att samma journalist som gick ut med Neymar till PSG, som man då ändå får känna han har på fötterna.
Ja.
När han snackar, då kanske man ska lyssna.
Ja, men man måste förstå att om man börjar gissa, ja, om man har det yrket att breaka, om man är dimar.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Fabrizio liksom.
Eller den absolut hetaste just nu, Fabrizio Romano.
Ja, Fabrizio Romano.
Nya stjärnan på himlen.
Det är han definitivt. Då är det viktigt hur man kommunicerar saker och ting. För att Di Marzio kan säga, nu finns det ett intresse för Milan att värva Forsberg. Mm. Men då skriver inte han att det är klart eller använder sådär. Så att informationen här som vi får från den, är den portugisisk eller en spansk journalist? Det var någonting med spanska i alla fall som inte riktigt lirade när jag såg hans videomeddelande. Skitsamma. Den informationen han ger, det är att det har skurit sig ganska rejält mellan Barcelona och Messi. Mm. Och att han nu tittar på alternativ, jag tror det.
Ja, alltså rubriken var ju att Messi har låtit meddela Barcelonas ledning att han vill lämna klubben, punkt, ja, nu, punkt. Mm. Alltså det var ju någonting så slagkraftigt i det där.
Men då måste man förstå, alltså, nu hjälper jag våra lyssnare att läsa transfernyheter. Då måste man förstå att Barcelona har fortfarande ett motdrag. Det är ingenting som är klart.
Nej, nej.
Alltså inget är 100% här först det är officiellt. Så att det är inte den här journalistens fel, eller så här, han har inte ljugit eller gissat om det är så att Messi blir kvar i Barcelona. Men jag tycker att det är viktigt att säga, för jag har tänkt på det här ganska länge. Jag kommer ihåg när Tancredi, som får jävligt mycket skit, pratade om, jag tror att det var Neymar. Ronaldo till PSG. Det var en stor nyhet. Men det var också så här, det finns ett intresse, det här är ganska nära, det pågår förhandlingar. Och sen, då fick jag jättemycket skit. Han kom aldrig till PSG. Kolla här, Tancredi, vilken clown, han har fel. Sen kom det ju fram nu för 2 månader sedan att det var ju dunderförhandlingar, precis som Tancredi hade skrivit. Mm. Så informationen, vad är det för information man får här? Jo, att det fanns förhandlingar. Det var den informationen. Man måste kunna läsa de här nyheterna, Gustav. Fan, skärp er nu då!
Ja, så då frågar jag igen då. Var det här någon slags nådastöt, tvingas Barca nu? För nu har ju Setién fått lämna. Nu står de utan tränare. Jag läser att Ronald Koeman är första val. Det tycker jag är att gå bort sig rejält.
Ja, det är att gå bort sig rejält.
Det känns så jävla fel. Ja. Ta en tysk. Ta en tysk för helvete.
Hitta någon i Mainz eller någon annan USP-fri klubb.
Nej, men det är så mycket som är fel som blir så extremt åskådliggjort av en sån här insats, ett sånt här resultat. Man börjar ifrågasätta allt. Mm. Gerard Piqué står och säger: vi har nått botten och jag är medskyldig, så vill de att jag... Alltså, Gerard Piqué pratar om att vill Barca göra sig av med mig, då tänker jag att ens protestera. Alltså, vad är det?
Ja,
då har det gått långt liksom. Man dojar tränaren. Messi,
lite offerkofta tydligen... på Piqué. Alltså Piqués offerkofta, den gillar man inte.
Nej. Messi vill tydligen lämna. På bänken sitter inte en eller två utan 3 miljardvärvningar. Varav den kanske största floppvärvningen av alla, Coutinho. Han gör 2 mål för Bayern München på dem.
Som inhoppare.
Och så, det tyckte jag var jävligt kul. Martin Åslund berättade i studion dagen efter att som lök på laxen så har jag alltså Barcelona en klausul gentemot Liverpool. Att om Coutinho vinner Champions League, då måste de prisa av Liverpool ännu lite mer. Som en del i den övergången. Och jag tror inte att det är stipulerat i kontraktet så här
för du får Bayern ta den.
Nej, exakt. Det står inte i kontraktet om ni nu skulle låna ut Coutinho, för att vem fan tänkte att Barca skulle låna ut Coutinho?
Om inte Barca varit smartare och skjutit över den klausulen till Bayern München, men, men med tanke på hur den klubben har skötts från den sportsliga ledningen och senaste året så har ju det inte skett.
Abidal har ju glömt det. Han har ju bommat den grejen.
Han är lite susig om vad som händer.
Så att, jag menar så, med truppbygget, du har så här, Suarez, jag vill inte säga ett enda negativt ord om Luis Suarez som fotbollsspelare.
Han gör ett jävligt snyggt mål. Patenterat Suarez mål.
Fan, man kan vända. Aha.
Så han vänder så tvärt. Det är så enkelt. Jo, men det är så enkel fint också. Men du måste utföra den med perfektion för att den ska funka. Vet du vem som gjorde det där? Som gjorde det ännu långsammare än vad Suarez gör?
Maradona.
Nej, Luca Toni. Han lyckades ju med, alltså han kunde ju dra 2-3 gubbar med de där långa jävla benen och armarna överallt. Ja, men han kom ju ändå förbi liksom.
Ja. Jo, visst.
Troligt.
Nej, men det jag menade med Suarez, det var ju så här, ja, man har ju en pusselbit. Så, alltså, är det rätt att gå vidare med honom som nästa år fyller 34?
Mm. Nej. Vad gör man med Griezmann? Alltså, allt beror ju på självklart vilken tränare som kommer in och vad han ser hos de olika spelarna i den totala truppen. Jag menar, Griezmann, det är klart att han... inte slut, bara för att han har levererat i år.
Nej, men känslan är att Barca alldeles för länge har liksom jobbat på det enda spåret som är vi ska ta tillbaks Neymar. Mm. För då kommer allting bara bli bra igen. Mm. Då kommer solen skina och allting är bara fajitas och espadrillos. Alltså, nej, så det känns så enkelspårigt. Det är så mycket...
Lika enkelspårigt som att lita på att Leo Messi ska lösa allt hela tiden.
Exakt.
Jag tar tillbaka allt jag sa där inne om Leo Messi. Han är världens bästa fotbollsspelare. Ber om ursäkt.
Jag sträcker upp handen. Jag säger det.
Här är handen uppe.
Hur ser du på semifinalen här nu då? Som kommer igång imorgon. Det är,
men är det inte ovisst?
Man får väl ändå säga att Bayern München PSG är väl ändå... Alltså, det är den logiska finalen.
Lyon spelade 0-0 mot PSG alldeles nyligen i Coupe de France. Coupe de la France. Mm.
Det har... Och så ska man ju säga att alltså, PSG får klara sig utan Keylor Navas. In med Rico. Mm. Jävligt.
Gillar inte du Rico?
Rico är så...
Men han har ju en semifinal supermatch i sig, Rico. Det har man ju också på namnet. Rico kommer in, gör det superbra i semifinalen, får dessutom stå finalen och räddar PSG och ser till så att de vinner bucklan med den jävla straffavgörande i finalen. Mm. Rico. Han har liksom 2 veckor shining i sig.
Kanske. Nu kommer ju Di Maria tillbaka, men jag tyckte ju att Icardi såg tvärsvag ut i kvarten mot Atalanta. Mbappé, är han fit for fight för en start redan nu, eller är det bara så att man kan använda någon som inhoppare? Det där mittfältet. Alltså nu är väl
Verratti tillbaka.
Ganagay är borta, men det är alltså det är väl klart att det finns ju en rimlig möjlighet för Leipzig att skada
herregud.
PSG. Herregud, såklart. Men PSG gäller ju som jättefavoriter. Och
ja, vad
det
säger
Bayern
man,
ännu mer.
Jo, men så här, ska man, vad säger man om finalerna? Ja, det är klart den logiska finalen är PSG mot Bayern München. Men jag ser ju definitivt att över 90 minuter så kan det hända, så kan liksom något lag skrälla.
Det känns i alla fall som...
Tror inte på några 8-2 segrar?
Säg inte det. Alltså, du vet, när Bayern och Hansi Flick väl är igång. Alltså, det...
Tyska maskiner har ångat igång. Lite som när de vann VM-guldet senast.
Det jag däremot tror, det är att vi kommer få två extremt roliga, underhållande matcher. För jag tror att både Leipzig och Lyon tänker som i kvartsfinalerna och även matcherna innan det. Att ska vi gå segrande ur det här, då är nog den bästa taktiken att gå för det. Ja. Att köra, att gasa. Och kolla hur Pep går bort sig med den liksom City-elvan, med den matchplanen.
Vad är det för elva?
Ja, men vad gör han?
Vad är det för elva?
Jag förstår inte. Jag hade köpt en sån där elva mot Bayern München. Mm. Eller mot Liverpool. Men när man så tydligt är favoriter och kvalitativt bättre på så många positioner, i alla fall offensivt mot Lyons defensiva positioner, då fattar jag inte hur man kan vikta den där elvan så baktungt. Och med det liksom signalerar...
Som Billborn i derbyt.
Ja, fast det är
det första.
Jaha, det första. Mm. Ja, men visst. För att göra...
Men det är sådana fotbollsfilosoferna, de stora tänkarna inom fotbollen, verkligen har gjort läxan och kommer med något genialiskt. Då kan det också slå åt helt fel håll. Och det gjorde det för Pep, precis som för Billborn.
Ja, samtidigt så tycker jag ändå att... Som Pep Guardiola måste ju ha märkt, och han måste ju ha känt av det alla kände av, liksom ganska tidigt in i matchen också. Jag är faktiskt förvånad över att så få tränare inte gör fler tidiga byten när man nu har 5 byten på hand. Mm. Alltså, ja,
men ibland kan jag tycka att
det är så många som tappar en match första 20, 30, 35 minuterna. Jag förstår att man inte gör några byten när man har 3 byten, för de är så återvärda att liksom använda ur ett fysiskt perspektiv. Men håll med om att det är konstigt post-corona-uppehållet att inte fler tränare har börjat använda ett byte redan efter 25-30 minuter. För man har råd. Jag har ju 5 byten. Och det här har ju börjat skit. Ja. Så vi gör den här förändringen istället. Det är konstigt att ingen har...
Men jag tycker att Pep Guardiola verkligen känns som en processtränare mer och mer. Snarare än en matchcoach som liksom går in för att vinna de 90 minuter som stundar.
Jo, men vad säger den startelvan
då? Det är väl egentligen ett undantag som bekräftar den regeln. Alltså där försöker han ju liksom göra någonting. Men överlag tycker jag ändå Pep Guardiola känns mer som en så här, ja, men liga, vinna över lång tid, utveckla gruppen liksom och spelet och sådär, snarare än en cuptränare. Och det säger ju resultaten rätt mycket också. Och sen så möjligtvis då att han gör så stora förändringar i startelvan, framförallt taktiskt, och med de spelarna som kommer in, de karaktärerna som de spelarna har. Men ändå så känns han lite för mycket processtränare för att gå hela vägen. Så nu, man måste ju ifrågasätta honom och hans sätt att dels förbereda Bayern München inför det där med de förutsättningar liksom som finns eller fanns för honom i Bayern München med ligan redan klar, längre break i januari och allt det där, misslyckades med att gå till final. Och sen nu då i Manchester City. Det är ju något som inte lirar.
Tror du att Kevin De Bruyne kan komma att bli liksom 20-talets Zlatan?
Som aldrig vinner Champions
League. Som jagar den där Champions League-bucklan. men som aldrig får
just nu vinna. Hänger ju allting på Pep Guardiola, höll jag på att säga. Det gör det ju inte, för det hänger ju på spelarna och lottning och alla möjliga olika faktorer såklart om Manchester City ska gå vidare. Men jag tror inte han är på väg bort från City i alla fall. Nej. Eller det är han ju inte.
Nej, samtidigt så det här uttåget, det är inte bra. Alltså på samma sätt som Sarri efter att ha vunnit ligan fått laget att på något, alltså, på något sätt, men Juventus hade ju blivit bättre och bättre under Sarri kommande två år. Det är helt övertygad om. Men det är för dåligt att åka mot Lyon i en åttondelsfinal i Champions League. På samma sätt så är det ju för dåligt av Manchester City och Pep Guardiola att inte vinna ligan och att åka i kvartsfinal mot ett så pass beskedligt motstånd som ändå Lyon är på pappret. Att större saker har ju hänt än att City Group till slut bara det får räcka nu. Vi tar Hansi Flick.
Nej, men det finns ju andra grupper som har haft stort tålamod. Men som har försökt liksom hitta rätt. Kolla bara på PSG. Alltså förr eller senare så når de ju den där finalen med alla de pengar de har. Kanske är det redan i år. Kanske vinner de i år. Mm. Och jag tror nog att City borde komma dit också. Men vem skulle de... Ja, du säger Hansi Flick. Alla ska ha tyskar nu. Vad har vi för tyskar? På waiting list supreme. kan vi inte be Pöler, Adam Pöler Nilsson, göra en waiting list supreme på tyska tränare?
Jo.
Det hade varit kul ju.
Det borde vara något.
Ja.
På tal bara om matchcoachning. Såg du Sevilla mot United igår?
Mm.
Jag tycker det var... Alltså, jag är inte på den nivån. Men jag tyckte det var anmärkningsvärt hur United släppte matchen två gånger. Alltså man kommer ju ut och får tag i Sevilla direkt.
Mm.
Kör över dem. Låser dem högt och vinner boll och fort, alltså, trycker ner
tidig
dem i straffområdet.
Allt talade för United.
Så jävla bra matchinledning. Får också med sig en straff redan efter 7-8 minuter. Får en ledning och så bara så.
Mm.
Välkomna in i match. Alltså, jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt hur man som tränare i det läget inte bara så här, vad fan, nu ligger de ner, nu blöder de, tryck på, gör tvåan, gör tre, sen kan vi dra tillbaka trupper om 20 minuter. För att så
och det
jävla...
är väl den mentaliteten som inte riktigt finns i Manchester United än, och den de får jobba in över tid.
Ja. Och samma sak då i andra halvlek. Alltså de öppnar ju så jävla bra så att det var... Och nu kan ju ingen säga men hur svårt är det att spela mot Bournemouth eller mot Aston Villa eller Norwich. Alltså det var Sevilla. Mm. Det är ett riktigt bra jävla lag. Mm. Och United spelar ut dem efter noter första 10-15 minuter. Det är ju bara... Landar vi i Bono? Bono?
Bono, du sa det ju tidigare. Du har bestämt. Då är det Bono.
Bono sa mig också. Sen fick, alltså, det var ett sånt här namn man inte ville gå med på. Att det inte är Bono. Han själv säger Bono.
Mm.
Men man sa Bono i 20 år. Så när någon var, han heter Bono. Nej. Jag kommer fortsätta säga fortsätta. Bono.
Som vi med Kevin De Bruyne.
Exakt. Jag kommer ju aldrig gå över till Bröne.
Nej, för han säger, han heter ju inte ens Bröne. Det är ju en svensk variant på att försöka låta som en holländare.
Mm.
De säger ju något i stil med Kevin De Bruyne. Liksom. Jo, men det är ju det. Då kan vi lika gärna säga. Ja, visst.
Ja. Hur som,
i södra Holland.
Det är ju Bono emot. Det är ju han som håller dem kvar i matchen. Eller, kvar i matchen. Det är han som förnekar dem 2-1. 3, 4, 5 gånger om. På bara 5-6 minuter. Men Sevilla... Alltså, Sevilla... Visst, Lopetegi gör ju något byte där. Sen så... kan inte jag se hur det riktigt på, om något så borde ju Sevilla bli ännu segare i sitt omställningsspel med Luke de Jong, och det var ju inte så att de började pumpa långt för att han skulle få fast bollen och få upp Sevillas lag och på så sätt förändra matchbilden, utan byterna de gör, primärt så känner jag så här, det här är inte de byterna som förändrar matchbilden, utan United bara så här, vi fick inte tvåan, men skitsamma.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mm. Nu drar vi ner på volymen igen. Mm. Och så släpper man in kommer, sig i matchen igen.
Ja, exakt. Och när de gör efter målet så skapar ju inte Manchester United någonting.
Nej, knappt.
Nej, men i stort sett inte. Man känner inte det där stora trycket komma. Nej. Som man ändå hade sett tidigare i matchen. Det var inte så, jo men fan, man har färskt i minnet någon match för någon vecka sedan. Mm. Utan i den här matchen så mindes man perioder där de hade verkligen tryckt på. Men
ja,
det kom inte.
Nej, men det var så konstigt att se United två gånger
om. Men jag tror att det var moral också. Jag tror, du såg, ja, det, vi pratat om, och det pratade hela världen om, Lindelöf och Bruno Fernandes och det där lilla bråket ute på planen. Jag tror att det var moral, tyvärr, för Manchester United. Och så kan det inte vara. Alltså släppa in ett mål 12 minuter kvar och så sänks man på en moralsänka. Det går inte.
Nu är ju inte något av målen speciellt mycket David de Geas fel. Men jag undrar hur fan Romero känner sig idag. Mm. Jarelind upplyste mig igår om då att Romero har ju stått allt kuppspel fram till semifinalerna. Mm. Då har Ole Gunnar skiftat från Romero till de Gea. Och nu har de alltså åkt ut alla tre semifinaler. Mm. Alltså, det hade inte varit glad om jag hade hetat Romero idag. Så. Nej. Men det var bara anmärkningsvärt. För det var så uppenbart att vad fan, United, det är väl tryck på att gå för tvåan här och döda matchen tidigt. Och när de trycker på i början av andra halvlek för att göra det två, ja, men då måste man ju trycka på tills det kommer. Mm. För att Sevilla hotade ju ingenting. Det var ju liksom, tappade ju boll, det var i eget straffområde. Det var,
men
bara
det är väl
på
lärdomen
på
som Manchester United får ta med sig för att bli gamla Ferguson United. Tryck på tills det kommer.
Och när det väl kommer så trycker man på lite till.
Det är lärdomen, Manchester United. Tryck på tills det kommer. Och när det väl kommer så trycker ni på lite till. Ja, det är bra.
Så kanske det kommer lite till.
Åh, herregud alltså.
Där har du en analys. Där har du en jävla superanalys.
Visst. Andra semifinalen i Europa League spelas ikväll. Då får vi antingen Inter eller Shakhtar till final.
Precis.
Och det är ett Inter då som tror sig kunna värva Leo Messi. Mm. Jag ville bara ha det sagt. Men låg oddsaren, om han nu ska lämna, det är ju Manchester City. Men det skulle inte förvåna mig om en vecka att samma journalist eller då någon annan låter meddela att det är fred. Att man slutit fred och att Leo Messi kommer stanna i Barcelona. Det skulle inte förvåna mig.
Nej, okej. Du, vi kan väl säga som så att vi fram mot helgen återigen kommer plocka ihop en toto-trippel.
Jajamän.
Borta hos våra vänner på Betsson. Den satt som berget här nu i helgen. Nu
var inte så jävla ödmjuk nu. Det var en fullkomlig slakt. Mm. Det var det. Till 7.20.
7.25.
Oj, 7.25. Pappa lät i alla fall meddela att han hade vunnit en lax. Oj. Och han spelar ju alltid 148 kronor. Så som man bör.
Ja, men du ser.
Man spelar med försiktighet, va? Om man är 18 år gammal och har man problem så går man in på stödlinjen.se.
Precis. Vi får väl se om Kiki Setién joinar Sarri på randstad.se.
Mm.
Där kan man nämligen registrera
där
sitt CV.
Där är inte Lopetegi.
Nej, nej.
Han har ju varit där.
Exakt.
CV har ju figurerat på Randstad.
Han körde in i bergväggen i Real Madrid. reggade CV:t hos Randstad.se.
Det var inte bara i Real Madrid. Det var ju i spanska landslaget.
Jo, fast det var ju ändå hans eget fel på grund av att han signade för Real Madrid.
Exakt.
Utan,
nej, men innan, utan det hade vi Prandelli, innan det hade vi Prandelli som gjorde fantastiskt med det italienska landslaget och som sen prompt bara skulle hoppa på Galatasaray. Ja. Och sen vart det savannen.
Nu kanske några av er sitter där och bara, vad fan är det de pratar om? Jo, Randstad hjälper er att få ett nytt jobb, att levla upp inom den bransch du är verksam inom, eller kanske rakt av bara byta bana. Så att gå in på randstad.se, de är världsledande vad gäller yrkeslivet.
Japp!
Med det sagt så tycker jag att vi börjar avrunda dagens avsnitt av Toto Balotto. Ska vi bara kort, nu är det ju här kanske lite gammal skåpmat, men ska du inte bara kort lägga ut texten kring Emil Robaks övergång till Milan och huruvida Zlatan Ibrahimovic har en unken, smutsig, lite fiffel, illaluktande inblandning i en sån affär, eller om det bara är så som det ser ut?
Ja, definitivt så är ju, jag tror att alla branscher och alla framgångar, oavsett om det handlar om en stor försäljning eller i det här fallet då handlar om en spelare som går från Hammarby till Milan för väldigt mycket pengar, att det är skickliga personer som förhandlar, det är skickliga säljare, men i grunden så är det ju kontakterna liksom som spelar stor roll. Och har man inte kontakter inom fotbollsvärlden, och då pratar jag med klubbpresidenter, det kan vara sportchefer, agenter, finns en anledning till exempel att spelare har agenter överhuvudtaget för att de ska hjälpa dem till en så bra klubb som möjligt och de kan tjäna så mycket pengar som möjligt. Det vill väl i stort sett alla fotbollsspelare.
Ja, det är inte bara spelare.
Inte Per Frick.
Det är inte bara spelare som har agenter, utan alltså, klubbar har ju sina agenter också.
Sportchefer i Italien har agenter, kan jag säga. Det finns en egen sportchefsmarknad. Nej, men så börjar man liksom skrika fusk på att Zlatan har hjälpt till i en övergång av en ung talang. Som dessutom, så här, man glömmer bort, för att det har kommit mycket kritik liksom mot den här övergången. Och folk kallar den ju för smutsig. Det är ju att det är en ung kille som faktiskt har varit en av våra största anfallstalanger de senaste åren. Jag pratar med varför skulle Milan ens vara intresserade om det inte var så att han var en stor anfallstalang?
Det säger jag inte, men du får att låta som att vi har pratat om Emil Robak och att hans namn
topp 10.
Jag reagerade bara inte på som att hans namn har figurerat lika mycket på Sportbladet och Fotbollskanalen och Expressen som Alexander Isaks i tidig ålder eller Joel Asoro, alltså du vet, Carlos Strandberg.
Det har inte varit tomt med intresse i alla fall.
Nej.
För honom. Nej, men och då utnyttja sina kontakter med Zlatan. Och sen så att folk spekulerar i att han avstår lön och grejer. Jag såg här senast att Zlatan kräver 7,5 miljoner euro netto per år. Han ska då ha sagt till Milan att den bästa spelaren i laget måste ju rimligtvis tjäna mest pengar. Zlatan, han ger inte vika för en jävla sikin när han skriver på sitt kontrakt med Milan.
Mourinho har väl fortfarande det kontraktet. Alltså han har en pund i veckan mer än den bäst betalda spelaren. Ja. Det är hans förhandling.
Ja.
Det spelar ingen roll hur mycket det är jag får i veckan.
Så länge Vem har mest?
En pund mer i veckan än den bäst betalda spelaren.
Nej, men och ska man då tycka att
kan han ha haft det mot Ronaldo i Real? Nej.
Det kan han omöjligt ha haft. Såklart har han inte haft det. Det var väl officiella siffror, eller i alla fall mer eller mindre officiella siffror.
I Chelsea,
de där lönerna kommer ju allt ut. Ja, men det är ändå roligt att han någon gång har jobbat på det sättet. Hur som helst, om man tycker det är smutsigt, då vet man ingenting om hur fotbollsvärlden fungerar.
Nej, och jag tänker på tre saker kring den här övergången. Ett, säg att vi pratar 15 miljoner kronor.
Ja.
Vad som eventuellt av de 15 miljoner kronorna skulle landa i Zlatans liksom, fickor. Vad är det för jävla smuler? På vilket sätt skulle det vara någon slags jävla dealbreaker för Zlatan? En mille till?
Nej,
tre miljoner till?
Nej, men det kan ju vara hans sätt att utnyttja systemet att sponsra Hammarby.
Exakt.
Och, fast det ger ju mer med hans kontakter än någonting annat. Så att han löser dealen. Exakt. Och det var... Om man nu ens har gjort det, nej, men, jag har kontakter inom Hammarby. De säger till mig att det är Jesper Jansson, så kanske inte de känner till.
Nej, men,
och att det finns ett konkret, att det har funnits länge ett konkret intresse från Milan för spelaren. Och... Sen kanske Zlatan har hjälpt till, men det är ingenting som de känner till i alla fall.
Och det var min andra grej här. Alltså, nu är Zlatan den Zlatan är. Han har den rollen han har i Hammarby. Hade någonting varit fel och olagligt med det här, så hade väl inte transfern genomförts. Så om det är nu så att Zlatan på något sätt har hittat ett kryphål att sponsra Bayern med pengar, massa miljoner som Bayern sannoliken behöver just nu efter det här året, ja men då är det ju så.
Vet du vad det här är, Gusten?
Ja?
Det är den svenska avundsjukan. Den går ner hela vägen till flicken 09.
Säkert.
Där är det den svenska avundsjukan återigen. Och den, man ser den hela tiden. Säkert. Och det gör det omöjligt att bo i det här landet alldeles för länge. Ja, men det är helt jävla vansinnigt.
Snart lämnar du.
Förbannad. Ja, jag är så nära.
Du har varit på väg här nu i 10 år.
Alltså Fiorentinas akademi för Stella från 12. Finns lite intressen och sådär. Då dammar jag med henne.
Ja, om jag i alla fall på något sätt var otydlig här kring punkt 2, så är det så här. Ja, men nu är det ju som det är med Zlatan, Hammarby och Milan. Och om Milan på något sätt kan, alltså om Milan gör bedömningen, vi vill ha Zlatan i laget säsongen 2021. Zlatan från sin sida av förhandlingsbordet säger, ja men då vill jag att ni köper den här spelaren från Hammarby för si och så här mycket pengar. Nu vet jag att det inte har gått till exakt så, men du förstår, jag bara drar det till sin spets. Och det är då en pusselbit som får Zlatan att skriva på för Milan.
Mm.
Jaha, men då är det väl så. Det är liksom, Milan gör ju vad Milan behöver göra för att plisa Zlatan, för att få honom. Mm. Precis som man erbjuder en sign-on, eller okej, du får det där huset. Eller
så är det
Donnarummas brorsa, så kan vi ju påminna om. När Milan då skulle förlänga va, med Donnarumma. Okej, vi signar väl din jävla värdelösa brorsa då.
Han får vara tredje keeper.
Han får vara tredje keeper. Ja. Och men du vet, det
nej, men,
det är
absolut.
Ju så. Ja. Det ser ut ibland.
Ja.
Och med det sagt, återigen, så säger inte jag att det har gått till så. Men skulle det vara så, då är det så. Det är inte konstigt så.
Nej.
Bara tredje grejen. Prislappen. Folk säger, jaha, här har vi någon som inte har gjort ett jävla skvatt. Ja. 8 matcher i Frej i Superettan. Ja. 0 mål. Är det dolda kameran det här eller? Mm. Alltså jag har för fan sett Eero Markkanen gå till Real Madrid för 25 miljoner kronor. Jag har sett Emre Tahirovic lämna Halmstad för Lille för 15-18 miljoner. Jag har sett Moberg Karlsson lämna IFK Göteborg efter 4,5 match för 29 miljoner till Sunderland.
Och nyligen såg du en svensk, visserligen landslagsdebuterad mittback, gå till Kina för 60 miljoner.
Ja, och jag har sett
31 bast.
Jag har sett Odilon komma, se ganska liksom ofärdig ut för ens allsvenskan, spela 2 månader och sen lämna för 40 miljoner.
Ja.
Jag har sett Daniel Amartey gå för, alltså du vet så här, när var senast Daniel Amartey spelade fotboll? Går inte jättebra där borta i Leicester, mig veteligen. Nej, men det är så här, och det var väl 50 millar där också. Kolla alla spelare som Bosse har kränkt. Musekwi, Kadewere, nu, alltså visst, vad heter, ingenjören från Kenya.
Ja.
Var det 40 millar? Mm. Olunga.
Mm.
Han kunde ju för fan inte spela fotboll. Och ändå så får Bosse ut de pengarna. Mm. Det är så här, 15 miljoner, visst, det, han har väl inte gjort mycket på seniornivå.
Nej.
Men herregud, alltså folk får låta som att Milan har slantat upp 250 miljoner euro.
Mm.
När de liksom så här, 1,5 miljon euro. Ja, han är ju lovande, han har vi koll på.
Ja.
Vad tror du?
Nej.
Mycket märkligt. Hörrni, jag tycker att ni ska bära med er att det händer mycket bra grejer på Simor.
Ja.
Det är PGA Tour Golf, det är NBA, det är snart Nations League. Janne samlar truppen här nu, det blir väldigt spännande att se.
Och direkt efter det så börjar ju ligorna igen, Serie A, La Liga och så vidare. Så
känns det... inte den här trupputtagningen extremt intressant?
Ja, faktiskt.
Ur perspektivet att EM är ett knappt år bort.
Lite rädd att Janne har varit runt på de allsvenska arenorna lite för mycket. Och liksom vant sig vid den usla kvaliteten som spelas på de allsvenska planerna.
Ja, men det jag menar med då extra intressant är,
och så
har Janne tänkt om från i vintras våras och känt att kanske ändå inte går med granen.
Mm.
Det kanske inte går.
Är det granen som är det stora?
Ja, det måste man
frågetecknet.
Det måste man väl ändå säga.
Ja, det blir spännande. Men han är skadad nu va? Eller är han tillbaka?
Han har varit skadad. Jag vet inte.
Kanske lika bra att han är skadad då, så slipper han tas ut. Så behöver vi inte prata så mycket om det. Så får vi ta det till nästa samling istället. När han har kommit tillbaka.
Ja, vi får väl helt enkelt se. Det ni i alla fall får se på C-more, det är en jävla massa bra sport. Där finns det dokumentärer och filmer och serier. Och ja,
kolla på Barca, ni balunset. Som saknar ett mästar Barcelona.
Exakt. Skaffa ett abonnemang på C-more så lovar vi att ni blir väldigt nöjda och glada.
Ja, det kommer att bli.
Med det sagt så lyfter vi på hatten och säger stort tack för att ni lyssnar. Missa heller inte vår andra podd, Never Forget.
Nej, Lusenac idag, en liten klubb från de franska Pyrenéerna som på jävligt bra sätt, hårt arbetande, tog sig hela vägen upp till Ligue 2. Men där kom de franska pappersvändarna emot dem. Lyssna, och det kommer ganska roliga avsnitt här framöver också, eller hur Gusten?
Yes, vi ska spela in ett gästavsnitt imorgon, men det får ni höra lite senare, för vi hörs igen efter att semifinalerna i Champions League har spelats. Ja. Det är lite för big business, va? För att bara negligera och vifta bort. Så att, vi hörs väl igen på torsdag.
Torsdag är vi tillbaka och då har allting vänts upp och ner igen. Så känns det. Vi sitter här och spekulerar, men det blir på ett helt annat sätt. Kanske inte tvärtom, men man såg i alla fall de här semifinalerna ganska klara innan. Men det blev någonting.
Ha det bra, ta hand om varandra. Ciao, tutti.